Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp journalisten, författaren och utrikeskorrespondenten Malin Mendel. Kanske du har sett henne på nyheterna eller som programledare i tv-serien Världens sämsta indier. Vi snackar om yoga, morgonrutiner, de stora skillnaderna mellan att bo i Indien och i Sverige. Om andlighet, solhälsningen, om att det kan vara bra att ha ett förflutet som friidrottare när man ska åka tåg i Bombay. Vi snackar om mat som är en av Malins största passioner. Sen spårar det ut lite och det blir snack om att gå troslös, att ha trosorna på huvudet, att svälja flera meter snöre och att dricka kokiss. Ett samtal du helt enkelt inte vill missa. Härligt! Malin Mendel, du jobbar som utrikeskorrespondent för SVT i Indien och pendlar mellan Stockholm och Bombay. Du har bevakat allt möjligt, men väldigt mycket inom kvinnors rättigheter och övergrepp. Du är författare och har skrivit 4 matböcker samt gjort tv-serien Världens sämsta indier med komikern David Batra och satte först då dina många år i Indien på den svenska kartan. Och det gjorde också att du vann Stora journalistpriset 2019 i kategorin Årets förnyare för just den tv-serien. Du är född och uppvuxen på Tjörn, en ö utanför Göteborg, där både mamma och pappa var ointresserade av att laga mat. Men när ni flyttade till Pakistan fick du upp ögonen för de intensiva, goda smakerna och kryddorna. Och det har med åren blivit som sagt 4 matböcker och en flytt till Indien. Jag vet att du älskar yoga, så det vill jag höra massor om. Jag vill höra om din vegomat, du pratar engelska med indisk brytning, dina morgonrutiner, din vardag, om att laga klimatsmart mat, tv-serien Världens sämsta indier och massa annat. Varmt, varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack, vilken presentation. Wow,
fick jag till det?
Här,
ja. Blev det rätt?
Otroligt, ja.
Ja, vad roligt. Ja, du har gjort massa roligt. Jag har ägnat timmar åt att titta på YouTube-klipp och intervjuer. Massa härliga saker har du sagt och gjort.
Wow.
Men innan vi började spela in här så sa du till mig så här, gud, du ser proffs ut med din mikrofon. Och då berättade du hur du brukar spela in så att det ska bli bra ljud. För det handlar ju om bra ljud. Och då så sa du, min dotter tog precis hörlurarna och hoppas att det går bra ändå. Och så berättade du om det här. Berätta.
Jag spelar ju in massa olika reportage, framförallt för nyheterna på SVT, Rapport och Aktuellt. Och numera filmar jag ju i mobilen och klipper till och med mina reportage i mobilen. Och då när jag ska göra voice-over, som man kallar det som jag liksom berättar i reportaget, så måste det ju vara bra ljud och dämpat och tyst. Och du har ju ett sånt där proffsigt puffskydd som det kallas framför din mikrofon. En svart liksom plastgrej. Men eftersom jag reser så mycket så orkar inte jag släppa runt på såna här stora mikrofoner och proffsiga plastgrejer. Så att jag liksom gömmer mig under alla täcken, stänger av alla fläktar så att svetten bara rinner. Och sen tar jag ett par trosor och liksom trär över huvudet och tittar ut där benen liksom ska vara. Och resten hänger så här framför mitt ansikte. Genomsvettig så försöker jag då ta mig igenom mina spikrar med det här fina puffskyddet. Pufftrosorna.
Det är ett improviserat puffskydd.
Mm.
Jag kan bara inte rekommendera det här. Det kostar 350 kronor. Det tar ingen plats alls. Men kan du inte dra på en stor raggsocka på mikrofonen eller på telefonen? Spelar du in ljudet i telefonen också?
Ja, precis. Så jag kan inte dra för en raggsocka, för då kan jag inte trycka on.
Nej, jag fattar. Men det finns säkert några innovativa lösningar där också.
Alltså, någonting ska man ha trosorna till också, om man nu inte har på sig trosor.
Just det, så var det. Det var ju en intervju i vad heter det, Carina Bergfeldt. Ja, men gud. Du har ingen trosor.
Jo, alltså jag har ju det, men inte alltid. Inte om det inte behövs liksom.
För nu lever ju du halva tiden i Bombay och det är kanske lite varmare där än vad det är här.
Ja.
Men upplever inte du, alltså, för nu om vi ska prata svett och trosor, och klänningar och hur vi klär oss och sådär när det är varmt. Jag upplever ju att det svettas mer ibland när man har klänning, för då liksom hud mot hud gör ju att svetten blir svettigare. Vill man gärna ha lite tyg emellan, men du säger alltså att det är skönare utan trosor.
Ja, jag tycker det. Jag tror det är bra att inte stänga in sig mer än vad man behöver, om man säger.
Aha.
Mm-hmm.
Det här var ju inte alls vad jag tänkt prata om. Det här är
nej, men det var inte så man alltid kom in på det.
Okej.
Mm-hmm. Jag råkade ju säga i den där intervjun att trosor är småborgerligt. Och då så såg jag sen att det blev en trendade hashtag. Så trosor är småborgerligt. Jag vet inte om den fortfarande trendar.
Det måste jag kolla upp. Det är jätteroligt. Men har du trosor på nu kommer en jättekonstig fråga. Har du trosor på nu?
Ja, men jag har faktiskt det. Det känns lite varmt.
Ja, och var befinner du dig just nu?
Men nu är jag i Stockholm. Mm. Så då får jag väl ta sedan dit man kommer.
Och det är ju faktiskt 25 juli idag. Och det är inte jättevarmt.
Nej,
det är inte kallt heller.
Trosgrader kan man säga.
Det är trosgrader.
Mm.
Ja. Har du några speciella trosor nu när vi ändå är inne på det här? Har du liksom string? Har du liksom så här mormors trosor? Eller har du spets? Eller vad har du?
Alltså jag har alla varianter. Mm. Jag har nog mer trosor än vad man kan tro.
Ja, några favoriter innan vi lämnar trosämnet?
Bomullstrosor som inte skär in. Liksom.
Nej, string är ju jävligt. Jag får svära, för det är faktiskt min podd. Du får också svära. Det är jävligt obekvämt.
Ja, ibland måste man ju om man har den typen av byxor på sig.
Jag skulle sätta på mig vita jeans igår, så var min äldsta dotter hemma och sa så här, kan du kolla om det syns igenom, för då var det några så här seamless trosor med lite mönster på. Hon bara, alltså mamma skärp dig. Ska du ha såna byxor måste du ha stringtrosor.
Mm.
Så jag tassade på mig det.
Ja.
Det var så där skönt alltså.
Det är så det är att vara kvinna.
Ja.
Mm.
Det där kan man prata mycket om att vara kvinna.
Mm.
Hur mår du idag?
Jag är lite seg idag. Det har varit intensiva dagar. Socialt och cykling och badning och familj hit och dit. Och så är det lite tryckande.
Ja,
så
verkligen.
Men jag har varit på massage. Jag har promenerat med kompis. Jag har ätit lunch. Och jag ska inte klaga.
Vad skönt. Var det indisk massage?
Nej, det är vanlig, liksom,
vanlig svensk
massage. Alltså jag går på massage säkert en gång i veckan.
Åh, skojar du?
Nej.
Gud, vad skönt.
Mm.
Ja, fantastiskt. Men du, en fråga, eftersom du bor, eller hur mycket bor du i Sverige i förhållande till Indien och tvärtom?
Nu för tiden, tidigare var ju min familj, min man och två barn allt med mig i Indien. Och då bor jag ungefär 50-50, vinterhalvåret ofta i Indien och sommaren i Sverige. Men sen min son började sjuan. För ganska många år sedan nu så ville han liksom gå i skolan på ett ställe. Och då hade han ju flängt fram och tillbaka i Indien hela sitt liv. Så då kände vi att ja, men säger han det så får det bli så. Liksom.
Mm.
Och sen dess så är
basen... Lite känslig ålder också.
Ja, det kändes som kompisar. Och han ville ha liksom ett fotbollslag och en skola. Så
förstår.
Men då bestämde vi att min man och barnen, de har sin bas i Sverige. Och det har jag på sätt och vis också. Det här är ju mitt hem liksom. Men jag har också ett hem i Bombay. Och nu är det kanske 60% i Sverige och 40% i Indien.
Mm. Men det är ganska mycket ändå.
Ja, och då är ju de ofta med mig på lov och sådär.
Ja.
Så vi håller på lite fram och tillbaka. Men varje år när vi ska bestämma hur ska vi ha det nästa år. Ja. Så säger min man och jag att nu kan vi inte hålla på så här längre. För det är faktiskt för jobbigt att vara isär så här mycket.
Mm.
Men sen blir det ändå så, för att det är ju min passion och mitt liv att vara där. Men det är inte helt enkelt. Liksom.
Känner du dig mer indisk än svensk?
Nej, men jag känner mig väldigt, väldigt inspirerad ofta av Indien.
Mm.
Det känns som att jag påverkat mitt liv så himla mycket. Och min familjs liv och liksom gaddat ihop oss. Ja, nej men jag känner mig väldigt liksom inspirerad av Indien och att det har också gaddat samman min familj och mig så mycket. För vi har varit med om så många saker som bara vi liksom förstår. Som att vi har fått en väldigt stark intern jargong, eller vad man ska säga. Skämt och allt sånt där. Men, och sen också att Sverige och Indien är så extremt olika världar. Och att få ha liksom en fot i båda de världarna känns otroligt lyxigt faktiskt. Det känns som man får perspektiv på både den här världen och den andra världen.
Det låter ju som de bästa två världar. Jag tänker mig också, som du sa, att det har stärkts, familjebanden har stärkts, eftersom det blir så, det är inte det här självklart att man kommer hem till varandra varje dag, och när man väl ses så blir det så otroligt viktigt.
Precis, man får verkligen längta. Och också eftersom vi har varit där så mycket tillsammans och upplevt så mycket tillsammans, så gaddas man liksom samman av det. Det är inte alltid liksom en walk in the park och ta sig runt i Indien ihop med små barn.
Förstår det. Pratar de indiska?
Nej, det gör de
inte. De har gått internationella skolor?
Ja, inte internationell, men engelskspråkiga. Men vanliga lokala skolor har de gått.
Har du lärt dig Indien nu efter, eller indiska efter alla dessa?
Ja, nej, men de, alltså Indien har över 20 officiella språk. Det finns inte ens ett språk som heter indiska, utan det är engelska och hindi som är
hindi.
De liksom nationella panindiska språken. Men hindi kan jag liksom hanka mig fram, men jag är inte alls så bra som jag önskar att jag var. Språk är liksom inte min, jag är dyslektisk, så jag har så jävla svårt att lära mig, komma ihåg ord och namn, och jag kan absolut inte skriva ett ord ens på hindi. Men jag kan ju köpa mat på marknaden och snacka liksom vardagssnack med grannar och personer och liksom sånt där. Lite gatuhindis här som jag har plockat upp.
Det är inte det sämsta.
Nej, den funkar bra.
Ja, den funkar alldeles utmärkt. Men du Malin, vad åt du till frukost i morse? Jag tänker så här, nu när du ändå är så här halv indier fast supersvensk. Men hur är liksom, vi ska prata mycket om mat sen. Men vad åt du till frukost just i morse?
Ja, men min favoritfrukost just nu är grekisk yoghurt. Med lite salt i. Vilket är typiskt indiskt. Där om man dricker lassi till exempel, som är en yoghurtdricka, så får man ju alltid välja mellan sweet eller salt. Och på sommaren när det är varmt så tycker jag det är jättegott med lite salt i yoghurten. Och sen massa rostade valnötter. Och smula ner lite brungräddat knäckebröd i det.
Jaha. Du har liksom mixat Sverige och Indien där i.
Ja, precis. Det är nog det jag har gjort. Man tänker efter.
Dricker du, vad dricker du till det?
Jag,
om du gör det.
Jag dricker 2 koppar grönt te när jag vaknat. Och sen gör jag yoga. Och sen dricker jag vatten och duschar. Och sen äter jag den här frukosten. Och då dricker jag liksom ingenting.
Jag fattar.
Enligt ayurveda ska man ju inte dricka när man äter. Och det funkar rätt bra för mig.
Just det, vi kan gå in på det på en gång, för det där är jättespännande. Berätta om just det där, för det där är ju mitt favoritämne också. När vi ändå är inne på morgonrutiner, så du dricker först grönt te på tom mage.
Först egentligen dricker jag ju en halv liter vatten.
Vanligt vatten, ja, kallt, ljummet.
Indien tycker de att man ska dricka kokat vatten. Men det tror jag beror på att det är ju det man gör med vattnet där, koka det eller filtrera det. Så det är inget man behöver bry sig om i Sverige.
Och sen? Först.
Och sen yoga.
Just det.
Och te först. Och sen yoga. Och sen igen ytterligare en halv liter vatten. Och duscha och greja. Och sen är jag jättehungrig.
Men kör du enligt indiskt, du håller inte på att borsta munnen med sesamolja och all in ayurveda?
Nej, det gör jag inte. Och jag kör inte heller att liksom dra ner grejer i halsen och låter som att man ska köva sig själv. Som man
vad var det? Det måste du berätta. För det sa du, pratade om på Karinas show också. Ja. Vad är det för någonting?
Nej, men det finns ju massa så här yogiska reningsritualer. En av dem är att man sväljer flera meter tråd. Tjock liksom tråd.
Men alltså på riktigt, det har inte jag hört.
Och så drar man liksom upp det genom halsen för att liksom rena. Och det, du kan tänka dig hur en människa låter som med om det.
Fy!
Ja.
Och det här är ganska vanligt eller?
Nej, jag tror inte att det är så himla vanligt. Men liksom varianter på det här förekommer. Och det hör man verkligen hos mig på morgnarna. Min lägenhet är liksom bara fönster hela vägen runt om. Så att jag hör liksom allting som utspelar sig i hela...
Utspelar sig. Ja. Så det kommer en...
från någon. Gud vad det låter. Som att någon vänder ut och in på sig själv. Och jag utsatte Batra för alla de här reningsritualerna i första säsongen av världens sämsta religier. Då skulle han också rensa näsan och dricka så 7 liter saltvatten eller vad det var. Och liksom kräkas upp allt det. Ja, vi höll på med alla möjliga grejer. Han klarade inte riktigt av det fullt ut.
Jag fattar inte ens hur man ska kunna svälja flera meter.
Nej, eller flera liter saltvatten. Hur mår man då?
Liksom? Åh fy, jag mår illa bara att prata om det.
Ja, jag med.
Ja, men ni har gjort 2 säsonger av världens sämsta indier.
Mm.
Du är supersvensk, men uppvuxen delar utomlands och nu bott i Indien hur många år? 17? Hur många
17
år? 17
år. Mm.
Och han är halv indier men bor i Sverige.
Ja, och är väldigt svensk.
Är väldigt svensk, ja. Mm. Hur var det att spela in den här serien?
Ja, men det är det roligaste jag har gjort någonsin. Dels så är det så kul att liksom vara med David. Han är liksom en underbar person. Och vi har också vår producent med oss, Karin af Klintberg. Hon är också fantastisk att jobba ihop med. Plus fotograf då. Så vi är liksom ett litet sammansvetsat team. Och mycket av det som David utsätts för är det ju jag som har kommit på, om man säger. För att det är ju bara jag som vet vad som finns där som man kan göra med honom. Men jag stämmer ju av allt det här med producenten innan. Men David vet oftast inte vad som väntar liksom.
Det är som att planera en sån vidrig svensexa varje avsnitt.
Vakna varje morgon livrädd. Men ja, det är otroligt kul. Och nu håller vi på med en 3rd säsong. Där vi öppnar restaurang tillsammans.
Ja, men det läste jag. Det är ju vansinnigt roligt.
Ja, de 3 första avsnitten är inspelade och grovklippta.
Ja.
Men sen fick vi covid allihop och bara rappade ut alla håll och kanter. Och det var liksom kaos. Så nu får vi göra de andra 3 i vinter.
Grovklippta med trosor på huvudet?
Ja, nej, inte när vi klipper liksom serien. För då är det inte jag som klipper.
Just det.
Så har vi en professionell människa som gör sånt. Och ett spikerbås som det kallas.
Men du, kan du komma på kanske ett par speciella tillfällen som är lite extra roliga att återberätta från inspelningen? Kanske något som vi inte har fått se, bara som har hänt bakom kulisserna.
Ja, gud. Nej, men David, jag får ofta frågan om han är så ängslig och rädd som han verkar. Och egentligen är ju faktiskt sanningen att det är värre, för att det är ju en del saker som inte går, som han vägrar liksom göra. Bland annat så har han väldigt svårt för att liksom sova bort och liksom vakna så där i ottan i olika skjul och sådana grejer. Det gjorde han ju i första programmet vi någonsin gjorde. Men sen dess så har han liksom konsekvent vägrat. Vi försökte inhysa honom hos en fattig fiskare den här säsongen som bodde nere vid stranden. Att han skulle med ut och fiska liksom på morgonen, det var inga konstigheter. Men han, nej. Där gick gränsen. Och även att ta i fiskarna hade han problem, jag vet inte.
Jaha.
Ja.
Fast det är många som inte gillar kanske, men det låter inte, det är inte så extraordinärt. Då är det ju 17 resor var och stoppar ner liksom 10 meter tråd i halsen.
Ja, nej, det vägrade han ju också faktiskt. Mm.
Men det var någonstans där jag såg att de skulle kasta sig fram när någon kossa kissade, man skulle dricka.
Ja, så ja. Vi dricka cookies bägge 2. Det var ju...
Gjorde ni det?
Ja, fast det var ju liksom renat cookies, om man säger, som man köpte på flaska som vi drack. Vi drack inte direkt från korn, om man säger så. Så det kändes lite bättre, men man kände ju ändå på lukten att det var cookies.
Men när du säger renat på flaska, det låter fortfarande inte godare. Vad är grejen? Eftersom kossorna är hemma, men vad är
skillnad?
Kokisset?
Nej, men alltså, enligt vissa då så anses det här vara bra mot typ allting, höll jag på att säga. Det är ju liksom en industri i Indien att dricka det här. Men det är ju långt ifrån alla som gör det. Men det är ändå tillräckligt många för att det ska finnas att köpa på flaska, om man säger så.
Wow, är det här något du ägnar åt? Nej. Kokis med lite vodka och pressad lime.
Nej. Alltså jag fick ju ont i magen faktiskt. Det är typ enda gången jag fick. Jag var jätteskadeglad.
Åh, hjälp. Alltså ni måste ha skrattat så mycket.
Ja. Han stod utanför toaletten och hånade mig, kommer jag ihåg, när jag satt där inne runt i magen efter kokiset.
Ew. Men du, när vi pratar Indien och Sverige, det kanske en stor fråga, men du har säkert fått den 1000 gånger. Vilken är den största skillnaden, känner du, mellan de här två länderna? För det är ju liksom ytterligheter verkligen.
Ja, men den största skillnaden tror jag är inte i det som är det mest liksom uppenbara, det vill säga att det går kossor på gatorna i Indien eller i Sverige har vi så bra infrastruktur och liksom sådana saker. I och för sig tycker jag tågen sköter sig mycket sämre i Sverige än i Indien, måste jag säga.
Mm-hmm.
Men i alla fall.
Jag tycker tågen sköter sig sämre i Sverige än överallt annars, skulle jag påstå.
Ja, det kanske det. Ja.
Hej, Jessie. Mm.
I Indien är tågen jättebra. Men den stora skillnaden tycker jag är liksom i attityd till livet. Att i Sverige har vi liksom en idé om att vi kan kontrollera saker. In i minsta detalj nästan. Hur en dag ska se ut, hur livet ska vara, hur man ska föda sitt barn, vad man ska äta och inte, vilka relationer man vill ha. Där är det liksom mycket mer. Man accepterar livet som det är på något sätt. Och mer go with the flow. Liksom. Man kan inte exakt bestämma en exakt tid när man ska ses. Man kan inte exakt bestämma vilka människor man vill ha omkring sig. För man har sin extended family och sin släkt och sina grannar och alla upp i ansiktet på ett helt annat sätt än vad vi någonsin skulle tolerera liksom, här. Och det blir liksom mer avslappnat, skulle jag vilja säga.
Det låter mer yogiskt. Men ja. När du säger så här, go with the flow, men det går inte att bestämma en tid. Den kan ju bli lite knepig ibland, eller?
Ja, och den är ju väldigt frustrerande när man som jag spelar in reportage och är beroende av solljus och att människor ska komma för intervjuer och sådana saker. Men på alla dessa 17 år och alla hur oräkneliga många reportage jag har gjort, så har det ännu inte hänt att det inte har blivit ett reportage till slut.
Nej, och då kan jag tänka
så här att all den så här frustration, irritation och allting som jag har känt över att människor inte är tid eller att saker är försenade eller att jag inte kan kontrollera det, är ju på ett sätt bara idioti. För jag mår ju bara dåligt av den stressen. Och jag beter mig ju inte lika skönt mot liksom de jag träffar om jag är så där stressad och frustrerad. Och därför har jag liksom lärt mig mer och mer att det är bara tv till exempel. Det är bara ett reportage. Det finns andra dagar man kan göra det här. Man liksom måste inte vara så liksom frustrerad över att det inte funkar i sig. Liksom. Man kan ta ett steg tillbaka. Så när jag är sån så brukar mina indiska vänner säga till mig när jag är så här. Men nu hade jag ju planerat det här och det här och det här. De bara, so don't plan. Liksom, vad är ditt problem?
Chilla lite, Malin, ja, säger de på hindi.
Cool.
Cool, Malin.
Cool.
Men alltså, det där är lite också, jag har bott på Mallorca 5 år. Och då kommer man också så här uppskruvad svensk och saker ska vara på ett visst sätt. Och till slut så bara hamnar man i den där lunken att men det löser sig eventually. Mm. Det är liksom, de kanske inte kommer prick 3 eller det kanske inte blev som planerat och nätverket kanske inte funkade just idag, det kanske funkar om en vecka och då löser man det där och då. Och det är, och att det är väldigt svenskt.
Det är liksom. Tvärtom tycker jag att man är lyckligare om man accepterar imperfektionismen lite mer.
Ja, och där är vi svenska tycker jag då. Nu är det du som skulle svara på den här frågan, men nu tar jag över lite. Nu så här fyrkantiga på det sättet. Att allting är stöpt i en form. Där det ska vara på ett visst sätt. Så därför kan det kanske vara lite svårt för svenskar då när man kommer utomlands. När det inte finns saker eller saker händer på ett visst sätt. Eller en tidpunkt eller någon ritual som man är van vid. Eller det finns inte svenskt kaffe på hotellen. Herregud.
Herregud.
Va?
Jag var tvungen att sluta dricka kaffe en gång när jag vaknade på ett tåg i Indien och insåg att det inte fanns kaffe på hela tåget. Alltså inget kaffe. De bara, chai, chai, madam. Jag bara, och den Den reaktionen hos mig fick mig att fatta att du måste ju se vem du är här utan kaffe.
Mm.
För att
livet Malins bok utan kaffe. Om du är så här
desperat liksom, så måste du ju...
Mm.
Fast de här kompisarna som vi skulle träffa då, de, efter några dagar så sa de, vädjade liksom på sina bara knän. Snälla, kan du göra det här experimentet någon annan gång? För du är så himla tråkig utan kaffe.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan. Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg 1 till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten.
Ah. Dricker du kaffe alls nu?
Nej, ja, jo, ibland.
Mm.
Men inte på det där sättet att jag måste ha det liksom.
Nej, klockan 3 fikat som i Sverige. Mm. 10 och klockan 3.
Eller dra igång sig själv på morgonen. Utan försöka hitta någon energi i sig själv istället för att få konstgjorda dra igång sig.
Ja, inifrån och ut istället för tvärtom.
Mm, okay.
Du pratade i någon intervju, jag vet inte vilka, men du pratade om indisk andlighet. Mm. Har du lust att utveckla det lite för mig och lyssnarna?
Ja, men det är ju ytterligare en aspekt som är stor skillnad mellan Sverige och Indien på ett sätt. För där tillhör ju alla en religion, om man säger. Och innan jag flyttade till Indien så hade inte jag reflekterat över det direkt. Jag är ju varken döpt eller konfirmerad, men är ju liksom uppvuxen i ett kristet sammanhang. Det är vi ju i Sverige många, även om vi tänker på det liksom. Och där när jag försökte förklara för människor att nej, men jag har ingen religion, då var ju de så här, va?
But who are you?
Mm, precis, det var som att säga att jag har ingen familj eller jag har inga vänner eller jag har inget liv typ. Alltså, det är någonting som fattas en människa som är viktigt om man inte har någon andlig dimension överhuvudtaget. Och då började jag faktiskt gå i, de har ju så otroligt vackra kyrkor i det området där jag bor, som var en portugisisk koloni för länge sedan i Bombay, med heter Bandra. Och där finns ju flest katolska kyrkor per kvadratmeter i hela världen. Så att, ja, det tänker man ju inte på Indien att det kan vara. Men, och den som jag brukar gå till är över 400 år gammal. Helt fantastiskt vacker. Och då började jag bara gå dit på morgnarna när jag ändå var ute och sprang. Och bara satt och reflekterade en stund och hittade ändå någon form av andlighet som jag är jätteglad över. Nu för tiden ber jag alltid när jag går och lägger mig på kvällen till exempel.
Mm.
Men inte som att jag, det är en kristen gud, men att jag liksom påminner mig att vara, ja, men tacksam eller ber om hjälp, att liksom hjälp mig med att hantera vissa saker som är svåra just då liksom. Och det tror jag aldrig att jag hade hittat om jag inte hade bott i Indien. För det är liksom, eller det är i alla fall, det kanske jag har gjort på något annat sätt. Men det har inte varit en issue i mitt liv innan. Men sen har jag tänkt på att jättemycket inom hinduismen är ju, man förstår att det kommer ur en naturdyrkan. De dyrker ju fortfarande liksom floder och berg och träd och sådana saker. Och egentligen är ju vi sekulära svenskar också verkligen naturdyrkare. Det är ju där vi liksom... Mår man dåligt går man ut i naturen. Det är naturen man hittar liksom sig själv eller slappnar av. Eller har liksom de här skönhetsupplevelserna och sådär. Även om vi inte kallar det för religion så tror jag att det är i grunden samma sak vi håller på med. Liksom.
Mm. Fint. Vad fint att du säger att du ber varje kväll. För Jag gör ju precis som du. Varje kväll, första jag gör på morgonen och det sista jag gör innan jag släcker. Och jag har aldrig liksom, använder inte ordet ber. Ber för mig är liksom en annan innebörd. Men nu när du säger det så det är ju samma sak. Jag ber också om hjälp. Eller ofta så rabblar jag upp massa namn och saker som har hänt som jag är extra tacksam för. Eller precis som du säger, om man har någon stor utmaning i livet så bara så här, låt mig klara av det här. Och använder man har sina små grejer som... Men jag har aldrig, liksom aldrig riktigt sagt att jag ber på kvällen. Men det är ju det.
Ja, egentligen är det ju det. Och jag tror att i alla fall jag behöver det. Jag tror många behöver den dimensionen i livet. Alltså jag intervjuade en astrolog i Indien en gång.
Oj, vad spännande.
Ja, jag har gjort många reportage med honom. För att astrologi är ju hur stort som helst. Indien, det är få hinduer som gifter sig eller döper sitt barn eller sådana olika viktiga saker utan att kolla in stjärnorna. Och den här astrologen, han ger både råd till börshajar, liksom ekonomiska råd utifrån stjärnorna, och till politiker, vilka beslut de ska fatta och sådär. Så då frågade jag honom, liksom, men hur kan stjärnorna säga någonting om vilka aktier som kommer att gå upp och ner.
Ja.
Och han bara så här, Malin, honestly, I do follow Nasdaq and Dow Jones index as well.
Vilken skön dialekt du har. Actually, Malin.
Actually.
Oh, underbart. Funkar det då?
Så himla pragmatisk. Ah. Och jag bara, ja men vadå? Och till de här politikerna, hur gör du då? Mm. Och han bara, men det spelar ingen roll om man är en astrolog, om man är en psykolog, om man är en präst, om man är en medmänniska. Alla behöver bara någon att prata med som säger det kommer att bli okej.
Ja, vad gulligt att du säger det. Skitroligt ju, Malin. Ja. Vad roligt.
Okej.
Okay. All right. Du yogar en hel del. Och hur skiljer sig yogan i Indien mot om du går på en yogastudio i Stockholm till exempel?
Ja, men jättemycket. I Indien, eller man kan säga så här, det har gått lite hela varvet runt. Även i Indien finns det ju yogastudios som ser likadana ut som de gör i Stockholm eller i New York eller vad som helst i västvärlden. Det vill säga att det är ganska dyrt att gå dit. Och det är liksom fina yogamattor och en viss kanske typ av människor som söker sig dit och så. Men det finns också den här gamla yogiska traditionen där man liksom åker till ett ashram och lever väldigt, väldigt enkelt och yogar. Och sen finns det liksom yoga i vardagen. Om jag frågar en indier om de gör yoga, vilket jag ofta gör för att man vill ju hitta de här gemensamma samtalsämnena liksom, som ofta är yoga och mat och sådana saker. Då svarar de nästan alltid att of course I do yoga. I do my pranayama every morning. Det vill säga jag andas på vissa sätt, yogiska sätt varje morgon. Och det är lika mycket yoga i Indien. Och det är ju lika mycket yoga. Det som vi tänker yoga som är träning. Det är ju egentligen en pyttedel. Om man läser yogans äldsta böcker så är det ju några få meningar som handlar om fysiska rörelser. Resten är liksom andliga tankar och övningar och meditation och allt det här andra liksom. Så på det sättet skiljer det ju sig väldigt mycket.
Ja, för asanas eller rörelser är ju ett ganska modernt påfynd. Men det är ju på ett sätt att vi ska... Ja, röra oss i takt med andningen, men också för att vi ska liksom trötta ut oss lite så vi kan sitta längre stilla i meditation.
Precis. Och på något sätt sträcka ut och öppna upp oss själva. Att jag tror faktiskt att vi också lagrar känslor i låsningar i kroppen.
Absolut, det tror jag 100%.
Det är ju praktiskt på det sättet. Men det är också det vi gör i väst är ju lite också påverkat av men gymnastik och liksom gymnastiska ideal som
prestation
på 1900-talet. Ja, och liksom även ideal som finns nu, hur man ska se ut och hur man ska
vara. Ja, för där är väl helt prestationslöst kan jag tänka mig Indien. Det är liksom bara något man gör. Tommar bort tänderna.
Om man inte går på en sån här mer västerländsk yoga studio. då är det
Men i dina ord, hur skulle du förklara yoga för någon som aldrig har yogat?
En svensk som aldrig har yogat.
Ja, roligt. Vi tar svensk. Ja.
Jag har några sådana i mitt liv som nyligen har börjat intressera sig för yoga. Alla är män i vår ålder.
Jaha.
Som har vaknat upp och bara fattat att de knappt kan knyta skorna. Och liksom är väldigt intresserade av att på något sätt ta tag i sin kropp och sitt liv. Liksom.
Mm.
För det som jag tror de är ute efter, förutom att de vill bli lite vigare och starkare. Som jag har med träningen att göra.
Mm.
Så är det ju också att när man bara gör sin yoga varje morgon. Så är ju det på något sätt karaktärsdanande.
Mm.
Att man vet att nu har jag kämpat med det här i 20 år. Och nu först börjar jag liksom förstå poängen. Då liksom, det tyder ju på någon slags envetenhet som man kan ta med sig till andra delar av livet. Att man vet att om jag bara gnatar på och kämpar på med det här, den här riktningen. Så kommer det kanske gå till slut på något sätt. Åt det hållet i alla fall. Och jag tror att det är den liksom karaktären som de också är ute efter. Att de har liksom aldrig känt av, de har spelat lite tennis kanske, småtränat lite hit och dit, och nu har åren gått och de har liksom, vi kvinnor har ju liksom kanske brottats mer med våra kroppar, vi har varit gravida, vi har ammat, vi har fått barn, vi har kanske bantat, kanske liksom haft ätstörningar, kanske tränat för mycket, för lite. Liksom, vi är så medvetna om våra kroppar. Mm. Det är många män som inte riktigt är det på samma sätt. Men som helt plötsligt när de blir medelålders bara, what? Den funkar inte riktigt.
Nej, vad händer nu?
Vad händer?
Jag bara på ett piller så passar det sig.
Och då får jag väldigt mycket frågor om vad yoga är. Och då brukar jag just förklara att det är den bästa grejen. För att det är ju både styrka, liksom mjukhet eller vighet eller vad man ska kalla det. Men också den här andliga mentala dimensionen.
Mm.
Jag tror inte jag hade klarat av att vara korrespondent om jag inte hade haft yoga. Mm. Det hade liksom inte gått rent, varken fysiskt eller mentalt.
Men hade du det mer redan när du flyttade till Indien?
Jag hade inte det på det regelbundna sättet som jag har idag. Det har liksom växt fram så här hand i hand med jobb och yoga och Indien. Det ena har gett det andra liksom.
Mm, brukar jag göra det.
Mm.
Men dina planer från början var ju inte Indien kanske. Du växte upp på Tjörn och sen så utbildade du journalist.
Jag växte upp på Tjörn, men jag bodde ju en period i Pakistan när jag var liten.
Mm.
Min pappa jobbade för Volvo bussar där. Och det var ju som ögonöppnare för mig att hur det var ute i världen. Han hade ju rest, min pappa, till många ställen och jag var otroligt liksom fascinerad av hans resor. Så när vi väl fick liksom vara med på det sättet så kände jag nog väldigt starkt att jag ville på något sätt vara ute i världen. Och jag läste jättemycket National Geographic och hade en idé om att vara så upptäcktsresande.
Fantastisk magasin. Ja. Den hade prenumererade min pappa på också när jag var liten.
Ja. Underbart.
Jag har inte sett den på länge. Den finns ju kvar, men jag har inte köpt den på jättelänge.
Nej, men nu är hela världen så tillgänglig i bilen. Typ. Mm. Det är liksom, man kan ju se bilder eller kartor från vart som helst med ett klick. Men då var det ju så här exklusivt att få liksom ta del av de här långt bort i stanländerna.
Mm.
Och Pakistan i början på 80-talet var ju verkligen inte någon liksom, vad ska man säga, charterresa. Det
Nej.
Var liksom bara getter och rabieshundar. Men det var ju så lukter, smaker, känsla av äventyr som jag ville åt. Och den här maten som ju var det godaste jag någonsin hade ätit.
Mm. Wow.
Så min plan var nog alltid att jag ville ut i världen. Men jag liksom hamnade inte i Indien med en gång. Jag gjorde väldigt många reportageresor innan vi flyttade liksom utomlands som var till Indien.
Wow.
Mm. Min första reportageresa var till Nepal. Då hade jag gått en termin på journalisterskolan. Men då fick jag akut blindtarmsinflammation där helt ensam uppe i Himalaya.
Åh, vad härligt. Gick det bra?
Ja, jag överlevde ju.
Ja,
jag var verkligen på håret.
Wow. annat brister kan det ju gå fort.
Ja, den brast fast inte helt.
Nej.
Så magen var ju uppsvullen.
Men fy vad obehagligt. Men och nu har du skrivit 4 matböcker. Bland annat en bok som heter Yogaköket, indiska vegorecept. Och vad jag inte visste, som du också sa i någon annan intervju, att det finns flest vegetarianer i världen i Indien. För att det var 80% hinduer.
Ja.
Och de dödar inte djur. Hur länge har du varit vegetarian? Och liksom berätta lite kort om den här boken.
Ja, nej men så här är det, att enligt den hinduiska religionen så ska man ju inte döda någonting levande. Men det är ju en del hinduer som ändå äter kött. Och min inställning är så här, att jag är vegetarian om jag har ett val. Om jag själv gör maten eller om det finns ett liksom, alternativ. Men om jag blir hembjuden till någon eller så, då äter jag var
precis
som helst. Speciellt om jag är ute och gör reportage runt om i Indien och blir hembjuden till människor, då känner jag att jag är bara jättetacksam att de bjuder mig på något att äta. För att jag tycker ju typ allting är gott. Jag älskar mat liksom. Men jag vill inte bidra till någon slags industriköttproduktion som är dålig för klimatet och hemskt för djuren och dåligt för oss själva. Men jag klarar ju av att äta kött. Jag tycker det är gott. Liksom. Det är inte det. Så det är väldigt sällan, men det händer att jag äter kött.
Ja, det låter precis som mitt liv. Om jag får välja så väljer jag alltid vegetariskt.
Mm.
Men ja, intressant. Och kan du märka på din, sen du har lagt om dina matvanor, vilket säkert är då ganska många år nu. Kan du märka hur din kropp förändras, eller din hy, eller ditt hår, eller ditt humör, liksom hela din...
Ja, jag tror att jag äter bra liksom. Det blir ju lite automatiskt så om man äter indisk vegomat. För det är ju liksom mycket grönsaker, linser, nötter. Ja, så allt som de flesta egentligen behöver äta mer av. Och eftersom jag jobbar väldigt intensivt, speciellt när jag är där. Och tar mig runt på egen hand väldigt mycket. Och filmar själv. Det är liksom, det är mycket att tänka på, det är mycket att hantera. Alltså bara vara på semester i Indien är jobbigt för vissa. Och det kan jag förstå, det är väldigt mycket liksom där. Och ibland känner jag mig nästan som en elitidrottare, för att jag är liksom så mån om att få äta. Jag vet att jag kommer inte att klara det här om inte jag får bra mat i mig, för att då blir jag för snurrig och trött i huvudet och extremt dåligt tålamod liksom, om jag är för hungrig. Så att det, att jag liksom rör mig så mycket och äter så mycket, det verkar funka bra. Jag behöver liksom aldrig tänka på att jag går upp eller ner i vikt. Jag går ofta ner lite i vikt när jag är i Indien. För att det är så intensivt, tror jag, och varmt. Det är en annan sak när man också är hemma i Stockholm med sin familj och man liksom, ja, men man sitter kvar, man tar ett glas vin till, man äter lite bröd med olivolja, lite choklad.
Fredagsmys och
ja,
det är lite annorlunda.
Det blir på ett annat sätt. Men det är ganska roligt när jag kommer tillbaka, för då alltid de konstaterar, mina indiska vänner liksom, oh, you put on weight.
Säger du det?
Ja, alla kommenterar liksom precis allting.
Alltså folk är ju lustiga alltså.
Men jag tycker att det är roligt att ingen tänker något, utan det sägs bara rakt ut allting. Men hade jag haft issues med det, så hade det kanske inte varit så roligt. Nu känner jag mer att det är bra om jag har lite att ta av, om jag ska vara där liksom.
Du vill liksom bulka upp det lite när du är här, så du överlever där nere.
Exakt, det är så jag jobbar.
Du, vi är jämnåriga. Du fyllde 50 bara för lite drygt en månad sedan. Stort grattis i efterskott.
Tack, grattis till dig med om du har fyllt.
Ja, jag fyllde 6 månader innan dig. Jag fyllde faktiskt på andra sidan året. Men
ser väldigt ung ut.
Måste men söta du. Stopp. Eller stopp, not stopp. Men du, stort grattis, och hur firade du?
Men mitt enda önskemål var att, för jag hade jättestor releasefest för min senaste bok med typ 100 personer, och det var otroligt kul, och det var precis innan, och jag kände att jag pallade inte en stor fest till, och jag har lite svårt, om jag ska vara ärlig, att förlika mig med 50. Jag kan inte riktigt.
Känns det konstigt? Det.
Ja, jag kände inte att det var något att fira i alla fall. Nej. Så då sa jag till min familj att ni vet ju vad jag gillar bäst. Bara typ cykla iväg någonstans och bada.
Ja.
Så då, och äta först lunch på japansk restaurang. För det är sånt jag inte lagar liksom själv.
Nej.
Sen cyklade vi och badade i Vinterviken i Stockholm, eller vad man säger.
Åh, mysigt.
Och sen gick vi på en pop-up restaurang på Skånegatan i Södermalm, som jag hade gått förbi några dagar innan, som är en afrikansk restaurang.
Mm-hmm.
Som jag aldrig har gjort. Och det var så roligt, för det är tre systrar som driver den här, och de råkade stå utanför när jag gick förbi. Och då ropade de bara, hej du, yogaköket, kom!
Sa de så?
Ja.
Hej du, yogaköket.
Vi följer dig på Instagram.
Nej, vad roligt!
Ja. Ska du inte komma hit och testa? Vi gör också grytor. Det är nästan som curry. Så då tänkte jag måste ju testa.
Det var roligt.
Ja, så då satt vi på deras utservering. Och min äldsta bästis var med också. Anna-Karin, AK kallar hon. Hon är som en del av familjen. Liksom, så hon var med också.
Det blev precis som du hade önskat dig.
Ja, verkligen. Det var en helt underbar dag och kväll. Mm. Jag fick sitta och dricka öl i flaskan och äta gryta. Och
ah, bara det blir som man själv har önskat sig. Det är väl underbart.
Ja, precis.
50, det låter stort, men man säger 50. Jag känner mig inte dugg som 50.
Nej, vad känner du dig så?
Jag vet inte, så här. 35. Mm. Här, undrar vad jag ska hitta på här i livet.
Ja,
barnen precis. Börjar bli större. Så här, ja. Nej, men jag är väldigt tillfreds. Inte förvirrad och snurrig och har inte koll på läget, utan väldigt tillfreds. Men när man säger så här, fyllt 50, det låter ju ganska stort när man säger det till någon annan.
Ja, det är så mismatch tycker jag. För att jag har nog aldrig känt mig så här pigg. Och liksom.
Nej, men jag säger det, tillfreds. Nu pratade du lite om hormoner innan, och de är ju lite spännande. De lever ju rövare ibland alltså.
Ja.
Men det är vad det är.
Hela tycker jag, att jag aldrig var så här pigg och nöjd.
Nej, du ser, tillfreds.
Då ska man föreställa att man har blivit gammal. Man bara nej.
Nej, det är inte gammal. Vi är bara mer erfarna.
Mm, det är bra. Så ska man tänka. Ja.
Men om dina morgonrutiner har vi pratat om. Och de, har du några specifika hudvårdsrutiner? För jag ser, och jag har sett på intervjuer jag ser nu. Du har ju väldigt mjuk och glowig hy.
Ja, men de är nog bara, alltså jag sminkar mig typ aldrig, bara om jag ska vara med i tv. Och nu är det ju podd, så nu har jag...
Ja, jag ser dig, men lyssnarna ser inte dig. Malin sitter hemma i någon aprikosfärgad armlös klänning, och biblioteket i bakgrunden, tofs på huvudet och glasögon.
Och mosig av massage.
Ja.
Men, jo, nej, men så här.
Men väldigt vacker.
Ta lite kallt vatten i ansiktet när jag vaknar.
Mm.
Och sen när jag har duschat så tar jag ibland bara aloe vera. Alltså direkt från växten. Jag bryter av den.
Så den luktar pekalainen.
Ja, den gör ju det. Men om man lägger den i kylskåpet och väntar en dag.
Tillsammans med kokisset. Okay. Men jag skriver upp det, jag noterar.
Alltså det har jag verkligen lärt mig i Indien, att smörja in sig precis överallt med aloe vera. Det är
ja, det är fantastiskt. Jag har en stor planta i sovrummet.
Ja,
alltså du kör det, kallt vatten och så aloe vera.
Ja, fast aloe vera bara ibland, och den ligger ju i kylen, så den är också kall. Det är jättebra. Nej, men sen om jag liksom ska göra mig till, då tar jag först men något serum, och sen dagkräm, och sen primer, och sen vad heter det, som mer täckande
foundation.
Foundation. Mm. Mm. Och sen mascara. Läppglans.
Snyggt.
Och lite rouge.
Mm. Mm. Härligt.
Min dotter tycker att jag är fruktansvärt spartansk. Liksom. Hon kallar mig för Gandhi.
Hur gammal är hon?
15.
Ja, det är en liten speciell ålder också.
Mamma, du sminkar dig som Gandhi själv. Mm.
Och jag kallar dig vacker. Jag hälsar henne.
Ja, vi har lite olika ideal.
Ja. Finns det något i dina hälsorutiner, alltså både mat och dryck och levern och så här, som du skulle vilja ändra på?
Nej, det gör jag inte. Jag känner mig helt cool med alla de grejerna.
Gud vad härligt.
Mm. Jag äter och dricker vad jag känner för. Och sover ganska mycket. Alltså jag är extremt kvällstrött. Alla som känner mig är sådär. Ja, nu är klockan 9. Nu börjar Malin koka gröt. Nu får vi gå hem.
Tur att klockan bara är 4:05 nu då. Ja. Några timmar till måste du hålla dig vaken.
Ja, jag kommer klara det.
Malin, du ska få 5 ofullständiga meningar.
Mm-hmm.
Som du bara liksom fyller på med lite kort svar. Min bästa indiska måltid består av
hemlagad mat hos vem som helst i Indien. Det vill säga linsgryta, grönsaksgryta, hemmagjorda chapati och kanske någon mer gryta.
Lite chapati är bröd, va?
Ja.
Det är typ som naanbröd eller?
Ja, chapati är vardagsbrödet liksom, som man gör i stekpannan.
5 saker som jag alltid har i köket är?
Yoghurt, te, salt, nötter, tomater.
Mm, gott.
Mm.
Min närmaste granne i Bombay har jag en speciell relation till. Vi brukar alltid
stå i varsin dörr och prata om precis vad som helst. Hon och hennes familj är som min familj när jag är i Indien. Hon är världens bästa. När jag flyttade in där och fick syn på henne, hon är också min landlady. Mamma äger min lägenhet, så hon har liksom hand om den. Då tittade jag på henne och såg liksom en enormt stor, vad jag tänkte då i mitt huvud, burkatant framför mig. För hon har svart slöja över hela sig. Och hon har då erkänt i efterhand att hon tittade på mig och tänkte att oh, this blonde woman, she will bring a lot of trouble. Alkohol, men late night.
Och du stod inte för något av det här?
Nej, hon stod inte för något av det jag trodde, utan vi blev ju bästisar. Mm.
Vad roligt, för det här var bara en chansning. Du kanske inte ens hade någon granne. Vad roligt. Vad heter hon?
Mobrisha. Mm.
Det här måste man träna på för att kunna hoppa på ett tåg i Bombay i farten med dess cirka 20 miljoner invånare och proppfulla tåg, nämligen.
Man måste ju vara yogiskt böjlig och smidig. Men eftersom jag också friidrottade mycket när jag var yngre så jag hjälp av snabba starter, adrenalinrushen liksom, som gör att man kan gå från 0 till 100 väldigt, väldigt snabbt. Sen gäller det också att ha en uthållighet, hänga i, så man inte trillar av.
Alltså jag tänker att det inte är så konstigt att covid spred sig så mycket och så snabbt i Indien. De här bilderna på er då, du och David, när ni åkte tåg, alltså det såg helt insane ut. Helt galet. Och han bara så här, jag hoppar på. Nej, det är godståget, säger du. Och så bara, spring!
Gud. Men jag älskar local train i Bombay.
Det gäller bara du det varje dag till jobbet?
Nej, för jag jobbar ju så mycket hemifrån. Ja. Men jag åker gärna till intervjuer och andra grejer. Och även mina barn är ju liksom uppvuxna med det.
Men man blir ju van vid det som man är exponerad för. Det är inga konstigheter.
De åker på egen hand nu om det skulle vara så.
Mm. Så du tycker det är lugnt och skönt på T-centralen här?
Ja.
Alla kliver på i rätt ordning. Lugn och ro.
Var är alla liksom?
Mm. Sista frågan. En yogapose som jag gör varje dag är?
Solhälsningen.
Mm.
Om jag inte orkar göra någonting annat så gör jag den i alla fall.
Mm. Fantastiskt. Nu ska du få höra mina tankar om dagens ämne.
Mm.
För det första vill jag bara säga att jag är så oerhört glad över att få höra din historia och hur vi delar vårt intresse för mat och yoga. Jag har fått upp intresset av att laga mat rätt sent i livet och lagar faktiskt bara vegomat nu för tiden. Eller i alla fall typ 90-10. Det blir ibland kyckling eller fisk, och precis som du så äter jag det som jag blir bjuden på. Annars om jag väljer själv så blir det vegetariskt. Jag är inte rädd för att experimentera med kryddorna i köket och använder mig nästan dagligen av kardemumma, kanel, spiskummin, rosmarin, ingefära, kryddnejlika, chili, oregano, svartpeppar och självklart gurkmeja. Intresset för hälsa har jag alltid haft, men det var för inte mer än 10 år sedan som jag verkligen blev kär i yoga. Det är faktiskt lite som en kärleksrelation som bara växer och växer. Och genom yogan lär man känna sin kropp ännu bättre, och därmed har även intresset för mat, hudvård, klimatet, dryck, vatten, ja men typ allt som vi exponeras för, blivit allt viktigare och mer intressant. Jag kan inte nog tacka yogamaster och vännen Ulrika Norberg, som var den som verkligen sådde det där sista fröet för att jag skulle utbilda mig till yogalärare för drygt 10 år sedan. Det har gett mig så ofantligt mycket på olika plan. Bland annat där jag själv har anordnat retreats på Mallorca och anlitat olika kockar och därmed också blivit exponerad för olika coola nya maträtter. Högst upp på min bucket list står fortfarande simma med vilda delfiner på Hawaii tillsammans med mina barn. Men inte så långt därifrån på första plats står även en resa till Indien. Som yogalärare bara måste jag åka dit. Efter det här samtalet med dig, Malin, så vill jag åka dit ännu mer. Stort, stort tack för allt du delat i det här samtalet. Nu ser jag fram emot att laga lite mat från dina kokböcker. Och med det sagt så avslutar jag med att föra ihop mina handflator och säger namaste, som betyder typ jag bugar för dig.
Namaste själv. Kom till Indien. Jag ska vara mycket snällare mot dig än vad jag är mot dig.
Jag vill inte dricka kattkiss, jag vill inte svälja tråd. Jag vill ju bara göra mysiga saker, Malin, och äta
gott. Ja, jag kan vara mysig också.
Det tror jag säkert. Du, fantastiskt samtal.
Det var jättekul att prata med dig.
Tack. Du, om vi nu vill följa dig i sociala medier och se vad som händer där borta i Indien. Var hittar vi dig?
På Instagram, Malin Mendel.
Malin Mendel, precis. Och Mendel är M-E-D-E-L. Så följ Malin Mendel, följ mig på Shape by Shirin, och kanske allra viktigast, in och prenumerera på podden Träna med Shirin. Lämna gärna en kommentar och dela den med dina vänner. Tusen, tusen tack Malin, tack alla lyssnare och tack min sponsor Great Earth, ett svenskt företag från Gävle som säljer kosttillskott. Spana in deras hemsida och instasidan i samma namn, greatearth.se. Tills vi ses nästa gång, lova mig att ni vågar freaka loss lite med kryddorna i köket. Puss och kram. Hej då, Malin.
Hej då.